Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har egentligen inte så mycket med arkeologi att göra, utan det är ju den där känslan av att öppna locket och stirra tillbaka på ett ansikte då som inte har sett dagens ljus på 5000 år. Det är någonting annat än arkeologi som kickar igång då. Det är liksom, ja, det är stort. Det är något märkligt över det. Man känner doften av förruttnelse fast kistan har stängt 5000 år. En luftmängd som har varit inkapslad och inte sipprat ut. Det är liksom, man drar ett andetag från forntiden.
Då jag satt och jobbade en dag på hemmakontoret så hade jag radion på i bakgrunden. Plötsligt så kom Vetenskapsradion Historia i P1 på. Och där spelades ett reportage upp från en svensk expedition till Ryssland och det så kallade Dyatlovpasset. En av arkeologerna bakom det här var Rickard Holmgren som jag direkt sökte upp på nätet och mejlade. Några veckor senare så mötte vi upp i Acast-studio för ett extremt spännande samtal. Det är otroligt kul att kunna blanda upp de lite mer väntade gästerna till Husky med lite otippade namn. Men Rickard kvalar med råge in och han levererar en mängd spännande samtal om livet som arkeolog. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 197 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Efter intervjun med Rickard så avslöjas det att han snart kommer att dyka upp i en helt ny podcast som spelas in tillsammans med den gamla Husky-gästen Emil Sergel. Om ni inte känner till Emil så är han bland mycket annat mannen bakom filmfestivalen Elixir. Den här podden kommer att heta Oupptäckta skatter och den kommer att handla om alla fantastiska platser och hemligheter som ännu inte har hittats. Då podden dyker upp så kommer jag givetvis dela med mig och informera, så håll utkik. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Hur har dagen varit? Hundpromenad med Milou.
Ja, det är lite ovanligt. Det är så väldigt mycket att lukta på i Stockholm. Så det
tar, ja, både
väldigt...
för dig och för Milou.
Ja, nej, ja, du, ja du, jag tror du tänkte på mig. Jag utgick från det. Nej, men jag bor ju ute på landet annars. Så att det tar väl lång tid att ta sig fram genom stan.
Ja. Mm. Jag var både bara på promenaden från Downtown Camper hit till Acast så Milou hunnit stanna och pinka och doftmarkera på.
Här är de riktigt schyssta mot hundar. Ja. Det tycker jag om.
Just det.
Mm. Ja. Jag brukar ofta åka till Italien så att vi har ett hus som vi håller på att fixa med där nere och då åker vi. Och det tråkiga är att jag börjar tycka mer om Tyskland än Italien på vägen ner. Alla är så vänliga mot djur och hundar. Mm. Alltså var man än kommer så är det bara, och man behöver inte fråga om hotellen tar hund. Alltså.
Det, man kan ta för givet att de gör det? Alltså.
Ja, jag tycker det. Alltså, det. Och det är ovanligt idag. Och det, många kanske tycker att det är en parentes, men har man hund och inga barn som vi då, så blir det ju så.
Då berörs man
onekligen. Det kretsar kring det.
Precis. Och jag kan tänka, så här, spontant kan jag tänka, jag har faktiskt aldrig varit i Italien. Jag har varit i italienska alperna, jag har varit och snuddat lite.
Vilket skelett i garderoben.
Ja, jag märker det. Och, men jag kan tänka mig, är det inte fler gatuhundar i Italien än i Tyskland?
Nej, de har de tagit bort tyvärr. Alltså.
Ja, de tar bort dem. För jag bara tänkte att de kanske har mer mindre tolerans, mot, mindre kärlek mot hundar.
Nej, det har slagit om. Jag är ju uppväxt i Rom då, så att jag har ju sett det där. Och då var det väldigt mycket gatuhundar. Mm. Nu, det slog ju om för tror jag, 15 år sedan, så nu har ju nästan många har hund i Italien och de har ju så fina parker i Rom. Och där går man ut på morgonen och ingen har koppel. Så det är inget kaos på något sätt. Mm. Utan att alla hundar går fram och hälsar och så istället för att de börjar bråka som de gör i koppel här hemma då, så gör de upp utan att bråka. Liksom. Ja. Ja, och så, i och med att de inte känner att de har stöd hos hundägaren eller någonting annat och så stora parker så funkar det jättebra verkligen.
Mm. Ja, vad intressant. Mm. Är det den enda delen av Italien som där det inte är kaos? Det är mellan hundarna i parkerna.
Ja, precis.
Och så kommer vi direkt in genom det här småpratet om, och Milou kan ju börja tilläggas är den Jack Russell Terrier som befinner sig under Rickards stol.
Så att ni inte tror att det är jag som flåsar i bakgrunden.
Nej, exakt, exakt. Eller att du har så här fantasivänner.
Ja.
Du är uppvuxen i Rom delvis, eller?
Ja, precis.
Var kommer du ifrån? Du pratar inte Stockholm?
Nej, östgötska är det. Linköping.
Slätta?
Ja, Linköping. Ja. Ja, det ligger ju på slätten så i och för sig, även om man inte ser den. Man sa ju det att conquistadorerna lockades av att åka över haven för att de kom ifrån platser utan där man såg horisonten, så man inspirerades att söka sig iväg då. Så jag får väl säga att det kanske beror på det då, ifrån Östgötaslätt.
Men hur hamnade du i Rom?
Ja, det var mamma som ville flytta dit, började med också. Hon skrev en liten bok i skolan där, att när jag blir stor så ska jag jobba i en kiosk så jag kan äta hur mycket godis som helst. Eller också så vill jag plocka apelsiner i Italien, så hon valde ju det senare, vilket jag inte har någonting emot då. Och det var ju väldigt bra för en blivande arkeolog att besöka tempel och annat under dagarna.
Där man kan inte gå någonstans utan att snubbla över
det. Ja, just precis.
Det är ju faktiskt en anledning som att jag skulle vilja åka dit.
Ja, det måste du göra.
Ja, jo, jag vet. Jag
får komma och hälsa på.
Ja, absolut. Har du något kryp in där, eller?
Ja, vi håller på med hus där nere. Men det blir ju aldrig klart. Dels ekonomiskt och dels är det massa papper och besvärligheter och sådär. Men
rätt folk som ska ha rätt mutor.
Rätt, ja, absolut. Så är det. Och så det där är ju ett stort problem. Men det är väldigt fin by och jag brukar ju köra guidningar dit och sådär också. Men men annars så finns det andra ställen att bo, men väldigt trevligt alltså, väldigt trevligt att käka, alltså italiensk mat överlag är ju bland det bästa i världen och här ännu bättre eftersom det är riktigt kött ifrån omgivningarna i bergen där, Maremma-kor, fåren också från trakten och osten tillverkas lokalt, ricotta, det är helt fantastiskt, det är det.
Och nu finns det ju som sagt inspelat att dels att jag har sagt att jag vill åka till Italien men även att du har erbjudit mig att hälsa på i huset. Så nu är det ju, du kan inte backa ur det. Nej. Nu har vi beviset här.
Ja, så är det.
Om
du vill bo i huset med vägglöss.
Men hur länge var det, hur många år blev det i Rom?
Det var inte så länge, det var egentligen ett par år effektivt där och sen var det ju så att det blev alla somrar och jular när man växte upp. Så att det blev en del av uppväxten sådär. Och jättebra att lära sig italienska, vilket har varit väldigt bra för arbetet som sådant. Det är lättare att förstå latin. Man kan orientera sig i Sydamerika. Alltså så fort det är någon som pratar spanska eller portugisiska eller italienska så funkar det ju.
Ja.
Så det är jättebra.
Påverkar det även någon slags, jag tänker att man får en slags, blir det som en liten världsmedborgare också? Att det påverkar ens världs uppfattning om världen, att, liksom, att man får mer än ett land.
Ja, det gör det väl säkert. Ja, på sätt och vis gör det väl det. Jag uppskattar kulturer, gör jag. Ja, mycket så. Jag tycker om att besöka platser i världen som har behållit rigida kulturer så där, så att man kan studera dem givetvis. Och det är ju ett känt dilemma idag givetvis att det går väldigt fort. Folk flyttar sig över stora områden väldigt snabbt. Och tittar man i antiken så kan man ju se det i Rom till exempel. Jag tror att den som skulle besökt Rom för 2000 år sedan skulle nog ha upplevt mycket av den värld vi lever i idag, till exempel i Europa. Att det är mycket folk, där kommer man från Sidenvägen, man kommer från norra Afrika, Spanien och så vidare. Så visst, de här hubbarna har ju alltid varit blandning av många kulturer. Men sen är det också kul att besöka isolerade platser där kulturer och traditioner är bevarade. Speciellt för en arkeolog då som... Mm. För jag tycker arkeologin mår ju väldigt bra av att studera både etnologi och antropologi. I USA gör man ju egentligen ingen skillnad. Eller givetvis gör man skillnad, men antropologin ingår ju som en del av utbildningen som arkeolog i USA till exempel. I Sverige måste man läsa om moderna kulturer och folk vid sidan om dem. Det ingår inte normalt i arkeologin.
Kort passus. Antropologi är och etnologi är?
Ja, antropologi är svårt att... Man kan säga vad människan har, vad människan gör och vad människan tänker.
Mänskligt beteende?
Ja, ja, mer fokus på, som jag sa, vad människan har, gör och tänker.
Ja,
så det kan vara allting. Mm. Arkeologi är mer vad människan hade och sen brodera ut därifrån. Ja.
Och etnologi handlar mer om kulturer, mänskligt kultur. Det människor skapar.
Ja, etnologi är ju egentligen, det är ju samma som antropologi egentligen, kanske mer fokus på, ja, i Sverige har man ju mer etnologiskt fokuserat på kulturer som man känner ifrån nära omgivningar här uppifrån och Skandinavien och så.
Vad hade du för uppväxt då? Vad gjorde du när du inte pluggade och gick i skolan?
Jag trivdes ju inte i Italien, så att jag kom sen att åka tillbaka till Sverige och växa upp med morfar och mormor. Och människor kanske tycker det låter märkligt då att man, mamma är kvar ner, men vi har alltid haft ett sånt förhållande, mamma och jag, och det har varit väldigt bra för mig. Jag har känt att man inte har varit så låst. Och,
det blev människa av dig med till slut.
Ja, det blev det, och vi har haft ett väldigt fint förhållande, dels mor-son men också starkt vänskapsförhållande. Så idén var väl att åka hem och göra skola och sen komma ner där, men... Nej, Italien var inget för mig så att växa upp i. Sverige var väldigt bra, men väldigt fina upplevelser därifrån. Mm. Så där kommer väl mycket av inspirationen, och kanske också att man inte kände sig så låst, tror jag. Att den här upptäckarglädjen då som föddes med arkeologin, att kunna åka iväg och spendera några månader i en öken eller vad det nu kan vara. Mm. Det har aldrig varit ett problem så. Visst är det problem om man har flickvän och sådär. Och det är många brustna i hjärtan, men... Och väldigt jobbigt också om man sitter i en öken i 2 månader. Det finns ju väldigt mycket tid att tänka och skapa scenarier som inte finns kanske. Om man är rädd för att förhållandet ska brista medan man är borta. Och så sitter man där och kan inte göra någonting.
Pensla på någon krukskärma.
Ja, just det.
men hade du en uppväxt med... Någon koppling till så här natur- och friluftsliv?
Nej, kan man väl inte säga direkt så. Nej, det skulle jag säga. Nej, men i och med att morfar och mormor, de bodde ju nära skogen och sådär. Man var ute i skogarna mycket. Man var ju med i scouter när man var liten. Men det har aldrig varit något primärt för mig så. Utan arkeologin och intresse för antik historia och så vidare, det brukade vara... kan man väl säga, det var det primära. Och sen har det blivit så under åren att när man har jobbat med ett arkeologiskt projekt som nu ligger i en djungel eller ligger i en öken så, eller på en snötopp, så får man ta det för vad det är. Och det är samma sak med marinarkeologi till exempel. Jag har också pysslat med det, men det är ju inte så att jag tycker inte om att dyka, jag hatar vatten, men det är ett element som man måste jobba i då.
Ja. Det här är saker som vi kommer återvända till. Men vad heter den här gnistan då? Alltså var kommer intresset för arkeologin för? Har du något tidigt?
Ja, jag tror att så mycket ligger ju förmodligen i gener på något sätt. Också en kombination av gener och socialt umgänge. Så. Men jag vet att ända sedan jag var liten så... En fristad för mig som jag absolut älskade, det var Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Mm. Var det någon som frågade mig vad vi skulle göra på sportlovet eller någonting, så var det att få gå där. Och det var kanske ingen överdriven egentligen intresse för natur så, och biologi, utan det var någon stämning där inne som med de stora skeletten, dinosaurierna. Det här var ju då i början, mitten på 70-talet, och det var ju inte så att det var någon dinosauriehysteri på samma sätt. Så jag tror inte det kom därifrån, utan det var något som man upptäckte på museerna. Det var ju på den tiden då Tyrannosaurus rex fortfarande gick upprätt. Så det är ju väldigt länge sedan. Men det var någonting speciellt där inne. Och det var inte bara djuren, utan det var det här liksom samlandet. Lägga i burkar från exotiska platser. Något som är nästan tabu idag. Men det var någonting speciellt där.
Det var någon slags dörr till en annan, till en svunnen tid, svunnen värld på något vis? Eller?
Ja, det var det. Och sen just de här tomma ekande lokalerna. Och, det var en fristad för någonting. Jag vet inte.
Och var gick drömmarna? Hade du liksom, läste du så här... Äventyrsromaner?
Ja, det liksom... gjorde jag. Inte romaner, utan det var beskrivningar mycket av Rolf Blomberg bland annat, som reste mycket i Sydamerika, Ecuador, Bolivia, Peru. Många känner inte till Rolf Blomberg idag, men det var väldigt intressant att läsa om. Han hittade ju världens största padda där i djungeln.
Ingen arkeolog, i djungeln.
Nej, det var det inte. Han var ju egentligen fotograf och upptäcktsresande, som man sa på den tiden. Så de hade gjort upp eld där i djungeln, och som flög ut gnister från den här sprakande elden. Och då var det ju den här paddan, då trodde jag att det var eldflugor. Så den hoppade upp efter dem där, och då upptäckte de världens största padda, som fick då namn efter Rolf Blomberg. Så den heter ju idag Bufo Blomberg. Den är så stor som man måste ta den liksom i armhålen om man lyfter upp den. Men det var ju liksom, okej, nu kommer vi från ämnen, men det är väldigt intressant. Alltså, sådana där saker kommer ihåg, och inte minst när Rolf Blomberg då skulle visa hur man krympte huvuden. Och givetvis va, när man är 7-8 år och läser om det, det är ju fantastiskt. Och Rolf Blomberg, som inte fick tillåtelse att krympa huvud här i Stockholm då, under något publikt tillställning då. Men det är sånt där som inte släpper. Och faktum är att nu fick jag ändå krympa ett huvud, som vi gjorde då i radion för 3-4 år sedan, tror jag.
Har jag gjort det?
Ja,
Vetenskapsradion.
Historia, ja. Mm. Vi fick inte ha ett riktigt huvud, men det som är det fina med radio, att det behöver inte vara ett riktigt huvud. Det viktiga är att det låter som ett riktigt huvud. Och att principen stämmer. Men det gick bra, programmet i alla fall. Många som lyssnade.
Har du en kort förklaring, om man lyssnar på det här och är intresserad av att krympa ett huvud? Hur går man tillväga?
Ja, det är ju en lång process. Men jag tror att det viktiga var att liksom lite det där att... Lite mitt sätt att jobba, det är ju liksom att titta på de här sakerna som intresserar många på en populär nivå. Men som bryter ner vetenskapligt och titta, vad är det här? Så när man krymper ett huvud så ska man ju inte bara visa när man krymper ett huvud. Man ska visa varför, när och hur. När man tittar på hur så kommer man upptäcka en massa andra spännande saker om stammen i fråga, när Jivaro eller Shuar-indianerna till exempel, deras liv. Så att tittar man på detaljerna på väldigt mycket, så förklarar det saker i det stora, och sådana saker tycker jag är intressant.
Men gjorde man det av praktiska skäl på något sätt, att de hade så här compact living och inte fick plats med alla huvuden? Eller var det någon slags maktsymbol att de så här, nu tog jag den stora fienden och så gjorde ditt huvud jättelitet?
Absolut, det var ju att kapsla in fienden i det här huvudet, att kunna kontrollera dennes kraft så att säga. Men just det här med att krympa, det är ju intressant, därför att många indianstammar rörde sig över stora områden, och när man då hade anfallit en annan stam, om du inte gjorde den här processen på plats, då skulle du få gå med ett ruttet huvud i en eller två veckor, med att djungelklimatet tillåter.
Ja.
Och därför så det är ett bra exempel på
att, en praktisk anledning då.
Ja, du ser varför metoden. Jo, och då förklarar det ungefär hur långt man var tvungen att ta sig för att kriga, och små andra saker som då var viktiga för att hålla stammarna ihop och undvika inavel också, så att man fick in folk i stammarna. För att man dödat männen i en annan by, ja, då var det en massa andra kvinnor över, och de var bra för genpoolen så att säga, i den nya gruppen.
Det var som en slags morbid forntida version av såna här kompressionspåsar som man har när man packar för fjällvandringen. Så här, man rullar ut luften ur dunbastjackan. Så här.
Precis.
Det var ett fiendens huvud istället.
Ja, ja. Den sista fasen. Inte blåsa upp det.
precis. Föddes du med någon slags obscen nyfikenhet? Eller inte obscen, utan extrem obscen. Nyfikenhet.
Var du som förde in på krympta huvuden? Nej, det var jag. Nej, det vet jag inte. Ja, nej, det tror jag. Ja, men det där ligger ju hos alla. Man fascineras.
Ja, men alla bejakande kanske inte lika mycket.
Så. Nej. Det är väl kanske så, men det var ju inte huvudna i sig, utan det var bara ett exempel på just den här kulturfenomen och uttryck, exotiska platser. Jag tror väldigt mycket av det där som vi hade förr när vi tittade på kartor, så hade vi drakar i oceanerna. Det har vi inte längre, jag vet inte varför. Det var väl kanske inte egentligen någon som trodde mer på drakar då, men det var ändå ett tecken på samtiden för att det var mystiskt. Man gav sig in i okända territorier. Och det där är ju jätteviktigt alltså. För mig är myten, legender och sådant oerhört viktigt. Och speciellt idag när vi lever i ett ganska pragmatiskt samhälle, så är det väldigt viktigt att behålla myterna. Mm. Och ventilen till de här myterna, det kan ju gå genom antropologi, arkeologi, upptäcktsresanden, äventyr av olika slag. Oerhört viktigt.
Men ligger det alltid enligt dig då minst ett korn av sanning bakom varje sån här historisk myt?
Ja, det gör det. Och det kan man ju känna också när man ger sig iväg på en expedition eller en utgrävning, att man har aldrig någonting att förlora, för att slutresultatet blir aldrig som man har tänkt sig. Men det är som en julgran, det är massor med grenar och så hänger det små konstiga kulor i alla färger längst ute på grenarna, ungefär så. Mm. När man broderar ut från ett ämne på vägen mot det som man tror är någon rejäl sanning, så kommer man se att man hamnar i regel någon annanstans. Och det är väldigt givande, det som växer ut på vägen då.
Nu kan jag eventuellt ge mig ut på tunn is.
Mm.
Men apropå det här med myter och korn av sanning bakom myter och historiska myter och så. Jag vet inte om du har hört det eller har koll på det här, men jag vill minnas att jag har hört någon gång ett program, antagligen på P1, där de pratade om hur man ska gå tillväga för exempelvis slutförvaring av avfall.
Alltså kärnbränsle.
Eftersom det ligger ju där för lång tid framöver och kommer vara ett hot, kommer vara någonting farligt för väldigt lång tid framöver.
Mm, mm.
Och man har gjort någon sån här forskning, så här, men hur ska du liksom så här, ja, idag vet vi att det här bergrummet är öppnar inte det liksom.
Mm.
Det finns skyltar och det finns liksom så här. Men hur, om man ska tänka 50 000 år framåt, 100 000 år framåt, då det fortfarande kommer vara skadligt så att säga.
Ja.
Och hur du ska gå tillväga för att skapa en långvarig information om detta. Och då har man så här pratat om att det bästa sättet är att så här plantera myter.
Ja.
Att det liksom så här via att i stort sett som så här folksägen eller vad man säger, att det är liksom, det kommer vara det mest effektiva sättet för att få det här att överleva tidens tand. Intressant.
Ja, det är det, och jag tror inte man behöver plantera myter, utan kommer det i alla fall.
Ja.
Sen vet vi inte om radioaktiva är farliga. Jag vet inte. Jag var i Tjernobyl förra året. Det var ju ganska
ofarligt. Du sitter framför ofarligt. Oss idag.
Ja. Jag ska inte säga att det är ofarligt, men jag menar det har ju, det. Jag vill inte liksom propagera för trasig kärnkraft, men jag tycker ändå att det är förvånande alltså hur snabbt det har tagit igen sig som man säger, kommit på fötter igen, landskapet.
Ja,
det är många forskare som säger det, som tittar på det, att de är väldigt förvånade.
Det är väldigt sprudlande växt i djurliv.
Ja, och det är väl kanske å andra sidan det som är oroande, att vad är det för typ av sprudlande?
Ja,
men jag kommer ihåg det, väldigt mycket tama, vilda djur är det som stryker omkring. Det är ju rävar som kommer nära, som i princip kommer fram till dig och såna här grejer. Så det känns ju konstigt.
Häftigt.
Ja.
Nu när du säger så, jag har en vän som har hävdat någonting, jag har inte lyssnat på allt han har sagt, men någonting om att hans teori är att det här har blivit en så stor grej, det här med strålning och så här, bara för att det är mätbart liksom. Det är väldigt lätt att liksom så här, men man kan kanske inte alltid kan koppla det till att det är skadligt för människor på samma vis som det kanske. Ja, strunt samma. Nu är vi långt ifrån
ämnet. Du har funderat på kärnkraft i morse. Kanske du vaknar med...
Ja, jag vet inte vad.
Kanske du hörde om Dyatlovpasset eller något.
Kanske. Återigen. Mm. Det där kommer vi återvända till.
Ja.
Elefanten i rummet när man pratar med dig som arkeolog, det är ju ändå Indiana Jones.
Ja, just det.
Har han spelat någon roll för dig?
Ja, det gjorde han ju. Alltså, när jag var liten, det var ju faktiskt då när jag bodde i Italien, så kom ju den här första filmen då, jag tror det var 1980 eller något sånt där.
Lär
det
nog vara.
Ja, Spielbergs, det här Jakten på det försvunna skatten.
Fantastiska filmer måste jag ju säga. Jag har mer än en gång återvänt till dem här i...
Ja. Herregud, ja, det är fantastiskt. Och det vet jag nu efteråt många gånger när jag rest omkring, och jag kom på ett ställe i Tunisien där som... ja, flera ställen i Tunisien där man spelade in filmen. Det är väldigt kul att se då som vuxen, och många miljöer som inte har förändrats så. Men annars visst påverkade det. Jag kommer ihåg att jag inte vågade titta på det för att jag hörde att det var ruttna kroppar och sådär, va. Det kunde jag inte med när jag var liten. Och så skulle spendera hela mitt liv med att gräva gravar. Men det är väl lite så att man... Ja, men det var så. Och givetvis påverkar det, och det påverkar ju än idag. För...
Blir det en tröttsam jämförelse?
Nej, så i början var det lite så där jobbigt för att... I och med att jag jobbar ju då som arkeolog framförallt i Mellanöstern. Och då blir ju kopplingarna ännu starkare. Och speciellt när man har grävt så många år... som jag hållit på och grävt i Petra då. Det är ju en av Indiana Jones-filmerna som utspelar sig, så blir det ju ofrånkomligt då. Det enda är väl kanske så att man har alltid varit rädd när man har jobbat som arkeolog i Mellanöstern, därför att det finns lite äventyrets skimmer över arkeologin i de här områdena som inte egentligen är grundad någonstans, tycker jag, utan det är väl bara så att folk som har växt upp med äventyrsfilmer känner igen äventyr från de här trakterna, och därmed även i akademin så där in med andra kollegor, arkeologer då, som man pratar med som inte gräver i Mellanöstern, då kan man känna ibland att de tycker att lite, ja, men det är väl man gräver i sanden ungefär, att det är lite, det är inte,
de ser ner lite på,
ja, det har lite fastnat i det där 1800-tals arkeologin då, när man åkte och rövade skatter ungefär. I själva verket är det ju tvärtom. Alltså, arkeologin i Mellanöstern var ju den riktigt första drivna arkeologin, när man var tvungen att gräva kulturlager som var 10, 15, 20 meter djupa. Och det kräver väldigt mycket av stratigrafisk grävning, man gräver sig genom jordlager och att man skiljer på olika perioder. Och en annan sak som är viktig, det är det att i Mellanöstern har vi ju en väldigt fint bevarad skriven historia.
Just det.
Som gör att det går att bolla på ett annat sätt också med det man hittar i jorden. Som gör att det kräver också väldigt mycket av tolkningarna, så att man inte seglar iväg och kanske har vidlyftiga teorier som aldrig går att bekräfta på samma sätt.
Och väldigt mycket av arkeologins arbete pågår väl som sagt på bibliotek och inte, inte på fält alla gånger.
Så. Nej, precis.
Den här nyfikenheten balanserad mot rädslor är ju någonting som är intressant med dig, eftersom du gillar inte vatten. Nej. Men du har jobbat med marinarkeologi. Vi kommer kanske prata lite mer om också att du var flygrädd, men du har tagit flygcertifikat bara på grund av det är en intressant
Det är ju inte så att jag har gjort det för att jag är det, utan det har ju blivit så. Jag tycker inte att arkeologin riktigt ska behöva, är man intresserad av något så ska ju inte elementet bromsa. Jag har aldrig sett marinarkeologi som i sig någonting så, utan för mig har det varit intressant att nå platser på botten just för arkeologins skull, och då måste man lära sig dyka, så att det har inte varit någon...
Nej.
Och likadant är det med flygningar, om man ska ta flygfoton med värmekamera, infraröd kamera och komma undan bilder, för det är väldigt dyrt att hyra in pilot och sådär, och då kan man ju lösa det med ett enkelt certifikat och ett litet ultralätt plan som man har vid grävningen som man går upp med och så. Så att, och sen är det så att jag tror flygrädsla, det är väl inte där. Alltså, sitter man själv vid spakarna, så det är ungefär som man blir skjutsad på cykel, så är det väldigt otäckt att sitta på pakethållaren. Men håller man själv i det så är upp till en själv. Det blir mindre dramatiskt.
Har du alltid gått igång på att, jag inbillar mig att det är just den här känslan att kunna få avslöja hemligheter är också en viktig drivkraft kopplat till nyfikenheten.
Ja.
Att det här att veta hur saker och ting egentligen ligger till.
Ja, jag tror det. Jag funderar väldigt mycket på det där. Jag kommer ihåg när jag var liten och satt och just det där vanliga med barn och frågar dem varför det? Och så får man svar. Ja, men varför då? Ja,
finns inget slut på.
Nej, men man kan dra det där ytterligare. Man kan säga... Jag upptäckte när jag var liten att man frågar varför det är i det oändliga. Det brukar det sluta någonstans ute i universum hela tiden.
Mm.
Men om man stannar ett par steg innan där så brukar det vara bra. För att även om det inte kanske svarar på alla frågor, så ger det en bra beredskap för att förstå att hur komplicerad världen är. Och det gör en redo för att ge sig an olika frågor. Och inte bromsa i tid.
Mm.
För gör man det så kan man nog... Ja, det blir inte bra. Alla sanningar kommer inte fram. Nu tror jag inte på reella sanningar. Så där, men jag menar att man bör verkligen titta titta ner i hålet så långt man kan. Därför att annars så skapar det massa vandringssägner och så vidare. Absolut.
Jag tänker kanske också att om man som...
Då får jag bara säga en sak här då. Jag tycker också, jag vill bara korrigera lite här, att meningen är inte att man ska spräcka myter eller förklara dem, för att, som jag sa tidigare, det här är jätteviktigt att myterna får leva, därför att det är en jätteviktig del av vår vardag som mänsklig, som människor och som tänkande varelser. Så därför är det ju också väldigt viktigt att även om man gräver sig vidare så kommer man ju se att okej, myterna kommer att avslöjas bit för bit, men det uppstår också myter vid sidan om, så att det är ju oerhört komplexa saker det här. Och när man jobbar i Mellanöstern, man jobbar med mycket med det bibliska materialet. Jag är ju inte själv troende så, men det är ju något speciellt alltså när man sätter spaden i marken på platser som man känner igen från konfirmationen och annat. Det är något speciellt. Mm. Och då kommer det ofrånkomligen, så måste du ta i tur med myter, legender, religiösa tankar, tro och annat.
Ja, och jag menar, Bibeln är ju liksom, det är en skrift. Så alltså, man behöver inte tycka att den är man inte troende så behöver man inte behandla den som en helig skrift. Men det är ju fortfarande en skriven källa liksom.
Ja, det är det.
Som är baserad på, inte en utan många historier liksom.
Ja, och framförallt en tid där man samlades i hemmen och kring eldarna och traderade historier. Mm, alltså, jag tycker det största problemet för mig är egentligen det som händer då någonstans i mitten på första årtusendet före Kristus, när man egentligen skriver ner de här muntliga berättelserna som var ämnade från början att tradera så. Och när man då skriver ner de här och svart på vitt, det är då problemen uppstår, för då får du inget utrymme för tolkning, personlig tolkning.
Och sen så är det väl också när det framkommer sen då att vissa delar har utlämnats och att hur det förändras och helt plötsligt så på 500 år så är det inte alls samma bibel som den var för 500 år sedan. Alltså hur det börjar vridas till politiska syften. Och
ja, oja. Absolut. Och det ska man komma ihåg att det fanns ju sådana intressen även för 2500 år sedan.
Ja, givetvis. Precis. Den här nyfikenheten på arkeologin och beslutet att ge sig in i det. Det kan väl, antingen så är det kanske bara då att man tittar bakåt, att man är nyfiken på vad har hänt, liksom, hur var det förut. Men kan det även vara liksom att man tittar på sin samtid och att man vill liksom få skapa ett sammanhang och en större förståelse för sin samtid och använda historien och arkeologin som ett verktyg för att bringa klarhet i det. Har det varit någonting för dig då? Alltså?
Ja, många... Det är väl något symptom liksom för tiden då, att man ska försöka förankra det i någonting. Och det är återigen då, om vi faller tillbaka några meningar här, så är det ju så att det är ju det som är den politiska faran med det hela. När man gör det till sin samtid, att man väver in för mycket av sin egen samtid och då gör en fel tolkning av det förflutna, eller använder förflutna och gör en fel tolkning av samtiden då. Så det är väl inte bra många gånger, men det finns många gånger där det kan vara belysande till exempel, och kanske mer på ett lättsammare sätt. Dels är det viktigt då, när vi pratar om krig och konflikter och sådär, att man är medveten om att man ska inte nog tro den här vanliga tanken man har att ja men det var då, det händer inte igen och så vidare. Man ska komma ihåg att en generation är ganska kort, och för varje ny generation så glömmer man. Mm. Vi märker redan nu, det vet jag ju, för 20 år sedan när jag åkte omkring i skolorna och berättade om biblisk arkeologi och annat sånt som jag grävt, och då behöver jag aldrig förklara de här bibliska platserna. Man kände igen dem. Idag så kan jag inte säga Sodom och Gomorra, Jerusalem, så, utan man måste nästan förklara vad det här är. Så vi ser hur fort det går. Och är det så är det ju givetvis farligt, va? För att folk är makthungriga fortfarande. Pengar är involverat. Vi ska inte inbilla oss att det är säkrare nu och att det är orationellt med stora krig, utan det måste vi alltid se upp för. Så på så sätt kan ju arkeologin och historien givetvis vara jätteviktiga sammanhang för att ständigt påminna oss om.
Ja, samtidigt som en av de sista punkterna jag hade skrivit som jag hade tänkt spara mot slutet är just den här politiseringen av arkeologi. Så är det någonting som alltid har pågått, eller är det mer så idag när det är väldigt mycket politiska krafter som vill använda kultur och historia för, så att säga.
Arkeologin är inte så gammal. Vi kan ju säga att den är 100 år ungefär, och lite äldre, men att den har pågått i 100 år. Och Så på så sätt så har vi inte så riktigt så stor erfarenhet av hur just arkeologin har kunnat påverka. Men vi vet att från det att det började till fram till idag så har det absolut använts som politiskt slagträ och så vidare. Mm. Och väldigt mycket så i Mellanöstern då, i och med att ja, det kan handla om rättigheter till land, det kan handla om andra saker. Så det är ju otrolig sprängkraft i det, och det är många gånger vi på utgrävningen, vi kan inte säga allt som vi hittar. Eller vi bör inte göra det. Och så det har ju varit ett dilemma många gånger. Man ser att mycket det man gräver fram talar i en helt annan riktning än det som judendomen, kristendomen och islam talar för till exempel. Mm. Och då får man vara försiktig med det då.
Så man blir lite diplomat också på kuppen?
Ja, det måste man vara, annars får du inte fortsätta.
Det är otroligt intressant.
Ja.
Jag vet inte riktigt.
Och jag menar diplomat, det handlar inte om att skrapa ihop lögner här, va? Utan Nej. Det handlar om att bara välja sina ord och kanske vara försiktig och framförallt skilja på dokumentation och tolkning. Så det är viktigt. Och vad menar jag då? Jag menar att om du hittar en mur i marken, så beskriv den hur den ser ut ungefär, va? Dra inga förhastade slutsatser om varför den är riktad åt speciellt håll eller något sånt där. Du måste göra det, va? Men man ska vara medveten om att man är försiktig där.
Men kan det vara till den grad att det kan bli ett hot mot, alltså inte den fysiska säkerheten, men ett hot mot det material som ni forskar fram? Kan det liksom, finns det exempel på liksom där den har, ja, men det har beslagtagits?
Nej.
Den är hittat, nej men bort där, sluta med det här. Och sen,
ja, nej, det kan jag inte säga direkt så. Men det är ganska starkt filter också. För att det har varit väldigt mycket skattjakt och fundamentalism involverat även från arkeologers sida. Och det gör att många antikvitetsdepartement runt om i världen, där man då söker tillstånd för att få göra grävning, de är ju väldigt noggranna med att man har ett universitet i bakgrunden, att man är skolad, att man tänker göra det här på rätt sätt, att man har ekonomi att fullfölja och sådär. Så att det öppnar inte så mycket upp för konstigheter. Men som jag sa tidigare, vad man hittar kan användas på olika sätt, och det finns exempel på det. Och det är ju lite mer eller mindre på olika platser i världen givetvis.
Men skulle du säga att den arkeologiska världen är, om vi nu pratar internationellt nu, är det en...
Den arkeologiska världen, sa du?
Ja, det arkeologiska samfundet, eller vad man ska säga. Är ni ett, hur ska jag säga, som ett secret society? Eller inte, men är ni ett society på så vis att oavsett om det är en arkeolog i Kairo, Linköping, Boston eller i Peking, så alla vet vad som står på spel?
Nej.
Och att ni liksom på något sätt skyddar?
Nej. Det är väldigt grupperat olika. Och det är också så i utbildningarna. Man väljer från början vilken väg man ska gå. Arkeologer i Mellanöstern till exempel, det är helt annorlunda mot egyptologer till exempel. Egyptologer gräver ju förvisso väldigt mycket, men där är det i Sverige, från svenskt håll är det mer fokus på textmaterial till exempel, och studier, religiösa studier och annat. I Norden så är det helt annan typ av arkeologi. Så att det finns inget arkeologiskt samfund över världen som binder ihop det på något sätt, utan det är väldigt olika miljöer, tankesätt, historiska angreppssätt och sådär.
Det har kanske inte tendens att bli mer politiserat i vissa delar av världen?
Ja, sen beror det på vilken period. Du kan ju ha arkeologer i Sverige till exempel, även mellan dem kan det ju vara vattentäta skott. För det beror på om du jobbar med stenålder eller om du jobbar med medeltid. Det är ju liksom helt olika saker. Så att på många sätt tror jag att det skulle skilja mer kanske på många sätt mellan en medeltidsarkeolog och en stenåldersarkeolog. Respektive de kanske har mer gemensamt med en helt annan vetenskap än med sig själv, med sina kollegor många gånger.
För dig då, hur gick dina tankar om karriär och framtid? Alltså, när tog du dina första steg mot att bli arkeolog?
Ja, det var, alltså, jag uppväxt i ganska gamla traditioner med morfar och mormor som har varit väldigt bra. Morfar har ju liksom, det har varit att man ska göra rätt för sig. Man ska hjälpa till hemma, klippa gräset, klippa äppelträden och sådant. Det har varit väldigt bra. Man betalar för att man bor hemma och sånt i den mån man kan, och man försöker skaffa ett jobb så fort som möjligt så att man kan. Så det här var ju väldigt svårt att kombinera med arkeologi, för att det är inget som ger pengar på samma sätt. Så morfar, han var ju, det där ska du inte hålla på med, det är liksom, det har man som hobby. Så jag kommer ihåg det var i slutet på 80-talet där jag behövde ett jobb då, och det var antingen att montera då mobiltelefoner. Eller mobiltelefoner, såna här jag bärbara som de såg ut på den tiden då. Varifrån. Eller också så hade jag chansen att få vara med som assistent. Grovis hette det då, på en utgrävning i Linköping. Mm. Och jag sa ingenting med morfar, för hade jag sagt det så hade han glömt denna olyckliga tanke, va? Så att jag väntade in det sista, och sen ringde då man upp från Riksantikvarieämbetet en söndag och sa, är du redo nu då? Nu börjar vi gräva imorgon. Det var helt fantastiskt. Och det var återigen fantastiskt att få komma ut, att jobba som assistent. Det var ju jättebra, för arkeologerna hade ju fullt upp att skriva och mäta och annat, medan man själv fick gräva. Och i det man ville
varje
göra.
Varje spadtag var lika spännande.
Ja, man satte sig ju på att gräva gravar och så vidare. Med överseende då, men till slut blev man ju duktigare och duktigare. Och så tjänar man pengar då, 90 kronor i timmen vill jag minnas att det var. Man satt ute i gräset och åt picknick och grävde fornlämningar. Helt fantastiskt. Så det började. Och det var också nyckeln till att kunna jobba sen i Mellanöstern. Därför att under den här tiden, 90-tal, så var det många arkeologer som kom ut sina utbildningar med mycket arkeologisk kunskap men ingen gräverfarenhet. Och det var ju problemet i Mellanöstern då, att man ville ha folk som kunde gräva snabbt och bra, därför att det var väldigt dyrt med snabba expeditioner som skulle klaras av. Och så var det väl liksom sådär att de som ledde utgrävningar i Mellanöstern många gånger, de ville liksom inte, de ville ha folk som grävde bra. De kanske inte frågasatte så mycket rent historiskt. Mm. Så det här blev ju en nyckel också, att kunna slå sig fram på det sättet. Och sen är det en viktig sak också. Det är att det går inte bara att pyssla med arkeologi. Man ska ha en sidokunskap också. För min del var det ju
någon slags specialisering.
Mm. Och för mig var det ritandet då. Så jag jobbar ju idag vid sidan om och gör rekonstruktioner på, ja, ibland man ser i böcker, hur har ett vikingahus sett ut, hur bodde man i Mellanöstern för 7000 år sedan och sånt där. Men även att rita av fynd och annat. Mm. Och det gjorde att man fick jobb alltså, därför att då visste de det. Ja, här kommer någon med erfarenhet. Och sen med kompletterande utbildningar så fick man en arkeolog, man fick en ritare och man hade allt på plats. Och det var nyckeln till att klara sig. Och tjäna pengar. Och visa morfar.
Vad heter det? Och betala för sig. Ja, just det. En arkeolog, är det historikerns hantverkare? Har jag förelämpat den hela yrkeskåren?
Historikerna då, jag menar.
Exakt.
Ja, men det är det väl. Men det är allting ett hantverk. Det beror på om man tror att det är bara materiella ting som kan bidra med hantverk. Alltså ett hantverk är ju också att formulera text och att...
Ja, det stämmer.
Ja, lite så. Mm. Att, mm. Så att... nej, det är ungefär samma sak tycker jag. Och ännu mer idag, arkeologin har ju kommit att ändra sig väldigt mycket genom de senaste 2-3 decennierna. Det som arkeologer förr enbart fokuserade på materiella föremål har idag blivit religionsarkeologi och annat. Och ibland kanske man tycker att en arkeolog är nog mer antropolog än arkeolog egentligen. Mm.
Luddigt. Mm. Men hur många har du plockat på dig en del kurser, gissar jag?
Ja, inte onödigt mycket, utan det var ett lite, ja, mer för att man ska ha en bakgrund. Men det var ju här, var ju väldigt jobbigt, för då hade ju grävt så pass mycket innan då, ett 20-tal olika utgrävningar innan jag hamnade på universitetet. Och det här var ju jättejobbigt för mig, tyckte jag, att man hade erfarenhet från fält och man har läst historia sedan man var liten och med uppväxten i Rom och sådär. Så att det var ju mer ett, ja, att få sina poäng ungefär. Mm.
Sen de här arkeologiska expeditionerna verkar ju väldigt intressanta. Alltså hur det finns väl ingen generellt svar, men kan du liksom ge lite typexempel på hur det brukar se ut? För att det är liksom kanske inte tvärvetenskapligt, men det är flera länder, flera lärosäten, och det kan vara arkeologer från olika länder, och så åker man till en annan del av världen där ingen, alltså, och så jobbar man med folk på plats och så. Det verkar vara väldigt avancerad organisation och logistik.
Ja, det är det. Bara en expedition är ju enormt, alltså. Det är ju arkeologi bara en liten del av det hela. Ordnar man en expedition med, ja, i Mellanöstern, så är det ju så att där jobbar man lite som man gjorde, även som man gjorde förr på platsen där. Så man har ju arbetare, som man säger. Det låter ju konstigt idag, men man har det därför att värmen och allt arbete som ska göras. I Sverige kanske du, när man jobbar med järn- och bronsålder, så hittar man några skärvor per dag i bästa fall. I Mellanöstern, alltså Jordanien, Syrien, Israel, så där, så slutar det i regel kanske med 50 kilo keramik varje dag. Och det innebär ju att det är väldigt mycket jobb efter utgrävningen varje dag. Och det gör att man kan inte hålla på och gräva själv, utan man använder folk från trakten som man har lärt känna, som är duktiga och erfarna. Och då får ju de även gräva fingrävandet. Så att man kan ju säga att de jobbar ungefär så som man själv gjorde från början när man jobbade som assistent då. Så själv övervakar man mer arbetet och skriver och noterar. Och sen finns det olika nivåer på dem som jobbar som assistenter där i fält, och beroende på hur erfarna de är. Och de är från lokala byarna.
Och sen så är det på något sätt arkeologer som projektleder det hela, mer eller mindre.
Ja, det finns även en strategi där. Det är nästan lite militäriskt där i Mellanöstern. Man har i regel en expedition, eller vad ska jag säga, en projektledare, som i regel kanske inte behöver inte vara arkeolog, utan någon som är bra på att skrapa på pengar och som är en duktig historiker. Mm. Och så finns det en regel en chefsarkeolog då, och så under denna chefsarkeologen 4-5 arkeologer som ansvarar för olika områden. Det behöver inte vara på utgrävningen, det kan vara för inventeringar runt grävningen, det kan vara sådana saker. Sen finns det massor med andra människor. Dataexperter, osteologer, paleobotaniker som studerar växtliv, prover, pollenprover och annat då. Så det är stort. Och sen ska ju alla de här människorna ha mat. Och sen så ska man resa tält. Man har till och med ibland en camp manager som ser till att lägret funkar, att vatten kommer in, att ibland om det är en karavan som kommer med mat och vatten, att den lämnar av rätt saker.
Måste finnas gin tonic.
Att ingen duschar för länge. Gin tonic, många ställen, lite tabu sådär. Om man gräver på religiösa platser, som gör många gånger. Då får man ha den under sängen. Då. Ja. Jag vet, i Petra har vi haft en läkare på plats när vi grävde. Det är med ett finskt team som jag har grävt där. Från Helsingfors universitet. Lett av Jakob Frösén. Och vi hade en läkare där, han hade ju lite ren sprit med sig för att tvätta sår, och sen hade vi en kock då från Finland, Erik Wik. Han pressade citron och så hällde vi lite ren sprit där, då blev vi en perfekt limoncello när det har fått stått ett tag där, och det var ju fantastiskt, för att man är ju inte bortskämd när man har legat en eller två månader i ett tält, i beduintält dessutom, luktar get.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hur finansieras det här då?
Ja, det är ju då genom universitet eller så kan det ju vara då till exempel ja, olika privata
amerikanska miljardärer så.
Ja, det är det inte så där mycket stiftelser och fonder och så där. Ja. Visst, ibland kan det vara privata finansiärer, men det kan det vara. Det kan det vara. Men det är inte så där himla vanligt.
Hur har din specialisering sett ut då? Liksom, vad har du hur har det fallit sig? Liksom, ett historiskt intresse som gjorde att du blev mest intresserad av? Du har pratat redan väldigt mycket om Mellanöstern.
Hur det kunde bli just där?
Ja,
ja, men det är väl så. Det är väl sånt där man kanske inte pratar högt om. För det är oftast ganska... Ja, med uppväxten. Det kan ju vara såna här grejer som du sa. Hur har Indiana Jones påverkat? Det är ju inte så att Indiana Jones har gjort att bli arkeolog. Men när man växer upp med äventyrsfilmer, man ser öknar, man läser äventyrsberättelser, man läser om exotiska folk, kulturer. En samling av allt det där gör att man drar åt ett visst håll.
Indiana Jones satt inte och penslade en sten och ett grav på Västerhetsrätten?
Nej, precis. Och det är ju ett annat problem då. Men det är lite så att sånt där är naturligtvis viktigt och det finns i bagaget. Mm. Och det är vetenskapens myter och legender finns ju också. Och det kanske är ännu intressantare vetenskapligt, för att med vetenskapliga verktyg så kan man ju verkligen ta tag i myter och legender och försöka omforma det till någonting som kan bli reellt för våran värld om det är nödvändigt.
Mm.
Annars så finns det ju andra vägar att gå som ja, religiösa tankar eller annat. Men alla ska ju bli tillfredsställda.
Precis. Mm. Det är så mycket, jag har så mycket i mitt huvud så att jag har nästan svårt att röra mig vidare. Så där skulle, så här, man måste, det får inte bli för hur långt som helst det här avsnittet. Men finns det någonting kvar? Alltså liksom hur mycket, som Mellanöstern till exempel, som är liksom, av förklarliga skäl, det är liksom, det är mycket som har hänt där. Det finns en lång dokumenterad historia. Finns det mycket kvar att gräva och upptäcka?
Är det det gör det. Absolut, det gör det. Jag vet ibland när man har hört, men mellan oss, finns det verkligen någonting kvar att gräva? Ja. Herregud. Allt är kvar.
Ja.
Allt är kvar.
Vi har bara bokstavligt talat skrapat på ytan.
Ja, ta en sån känd plats som klippstaden Petra i Jordanien, som jag nämnde tidigare. Jag skulle kunna tänka mig att högst 0,5% är utkrävt, om det ens det är.
Mm.
Kanske en promille. Så det, allting är kvar att utkräva. Och det beror på att framförallt att arkeologin är lite tråkig så också. Därför att när man väl har fått pengar till ett projekt så måste man komma hem med resultat. Och måste, men därför har det blivit att mycket inom arkeologin har fokuserat på städer. Och monumentala lämningar. Saker som man ser från ytan. Och om du ser någonting från ytan så är det i regel ganska stora lämningar. För det är för mycket. En normal liten expedition idag går på någon miljon. Och då kan man inte chansa, utan det är regel där man vet att det finns bra lämningar. Och då blir det att man gräver sånt som man i princip redan är beredd på.
Mm.
Arkeologin skulle bo mycket bättre av att gräva utanför stadsmurarna till exempel, för att få svaren på det dagliga livet, det pastorala förhållanden, kontakter med andra städer, infrastruktur runt om och så vidare. Så, men du frågar någonting.
Borde jag säkert.
Ja, jag tror att jag seglar iväg lite där, men ja, du vet.
Ja.
Jo, just det där att...
Om det finns kvar någonting.
Ja, om det finns kvar någonting. Ja, precis. Så att det gör det. Det finns väldigt mycket kvar just av den anledningen. Och det finns väldigt mycket kvar därför att det mesta som är grävt, till exempel i östra Medelhavsområdet, det är mycket städer och tempel och sådär.
Mm.
Men vi behöver mer svar på det dagliga livet.
Mm. Nästa segment tar ju döpt till då den ofrivilliga äventyraren.
Mm.
Som jag på något sätt, jag tänker lite på dig som den.
Mm.
För mycket av det du gör är ju definitivt, och det är anledningen till att du blev inbjuden till Husky, är just att det, väldigt mycket av det du gör är ju i allra högsta grad äventyrs- och expeditionskompatibelt med liksom lägerliv och otillgängliga platser, glaciärer, berg och så vidare.
Ja.
Men det är inte riktigt, fast i och för sig, nu har du lite grann avslöjat dig själv, för du har ju medgivit att det var lite äventyret som lockade. Men annars hade du suttit och penslat på en åker.
Ja, jag är försiktig med det, för jag vet att många har kritiserat kanske vissa typer av arkeologi, att man skulle göra det för äventyr, och så är det ju inte.
Nej.
Men det är ju så att
det
man
har
kan
inte skadat att det har varit
Nej, man kan inte ta bort det. Liksom. Det är som att man gå på restaurang. Det är ju inte bara för att det är god mat eller något sånt där.
Det är inte bara för att man är hungrig.
Liksom. Nej, det är för att komma ut och prata, socialisera.
Inom akademin, är det liksom, fnyser man lite åt liksom, och säger, ja, men det, du, det ja, är ja. Bara lite så här.
Ja, så kan det vara. Absolut, det är mycket mm. så. Det är väl många yrkeskategorier så. Att, ja. Att tar man ut svängarna och kanske tar ut svängarna även tankemässigt så där, vilket man måste göra många gånger när man är på expeditioner, för att det krävs väldigt mycket planering och sådär, att stort steg att ge sig iväg på såna här saker, och då måste man ha man måste tro på det som möjligheten som finns där ute på något sätt.
Ja, och nu sitter jag precis och tänker så här, att det måste också vara en utmaning det här att man ger sig inte iväg på en expedition, eller man bör ge sig iväg på en expedition såklart med ett öppet sinne.
Ja.
Men man åker ju likförbannat så åker man ju med en tes.
Ja, ja.
Med en förutfattad mening. Och då, det måste ju vara en svår balans där, för att liksom, ja, men man får inte köra in sig för mycket på den här tänkta tesen, utan du måste hela tiden vara beredd att ompröva, så att
ja,
säga.
Det är det. Men man måste ändå ha ett ramverk, va? För att om du inte har det, har du ingenstans att placera pusslet, utan något ramverk. Sen kanske du får släppa det här ramverket, men du måste ändå ha någonting som du testar om pusselbitarna funkar eller ej. Och det där bordet är ju ändå det första steget som pusslet ligger på. Sen tror jag att man ska också skilja på, det finns två typer av arkeologi kan man säga. Det ena är ju exploatering då. Den typen av arkeologi som sker om man ska bygga ett parkeringshus eller annat.
Det vill säga, nu gamla stan ut slussen till exempel.
Ja, då har man ju regel kanske inget tes innan, utan man gör en arkeologisk inventering och så gräver man det som finns och så tolkar man det. Mycket Mellanöstern, det är ju nästan bara forskningsgrävningar. Det vill säga man har en idé innan man börjar. Så det skiljer sig. För exploatering, det sköter de lokala arkeologerna i länderna i östra Mellanöstern.
Vad jag tänkte på?
Det var inget mer.
Nej, det var vi var färdiga där. Nej. När du är ute på sådana här, som sagt, du har jobbat med det väldigt länge och du har varit ute på fantastiska platser och fantastiska utgrävningar. Krävs det, du kan ju inte bli upphetsad av en krukskärva längre. Har det liksom så här stegrats?
Ja, krukskärva blir man ju inte upphetsad av. Ja, det beror ju på var du hittar. Hittar du på en glaciär på Ararat? Så,
jo, det är klart, ja. det är klart. Nej, men just att vad får liksom din puls att liksom ta de här extra stegen? Liksom?
Det är ju inte föremålen, utan det är ju när de stora sammanhangen faller på plats. Mm. När man märker att historiskt så ser man spår av en kultur här som man kanske misstänkte, men man hade inte så tydliga spår av, när du ser de stora sammanhangen. Mm. Fynden, de små fynden som jag tror man mer populärt tänker på när man gräver fram typ i sin extrem då, Tutankhamon, eller man hittar vackra föremål. Det är egentligen bara jobbigt, va? För att det blir en väldigt byråkrati. De här ska, ja, det är väldigt mycket pappersexercis när man hittar någonting. Det här ska ju liksom in på magasin, arkiveras, noteras på olika sätt. Det ska konserveras. Det är väldigt mycket arbete med fina fynd. Jag tycker inte det är, för mig är det inte så viktigt. Men givetvis ibland är det
ju spektakulärt. Ja, men du måste ha varit med någon eller några gånger, antar jag, om den här, nu lyfter vi på kistlocket,
ja.
Vad döljs där inne?
Ja, det så kan det ju vara. Och det kan ju vara så ibland när man öppnar ett kistlock. Och
man vet, ja, senast locket lades på, det var många år sedan. Liksom.
Ja, precis. Och det har ju egentligen inte så mycket med arkeologi att göra, utan det är ju den där känslan av att öppna locket och stirra tillbaka på ett ansikte då som inte har sett dagens ljus på 5000 år. Det är någonting annat än arkeologi som kickar igång då. Det är liksom, ja, det är stort. Det är något märkligt över det. Och man känner doften av förruttnelse, fast kistan har stängt 5000 år. En luftmängd som har varit inkapslad och inte sipprat ut. Det är liksom, man drar ett andetag från forntiden. Ja, men det är speciellt.
Ja.
Absolut. Men som sagt, vad det är, det är kanske inte så mycket arkeologi där. Så.
Nej, men det måste vara otrolig kick.
Mm. Det är det. Det är och, men också även andra saker. Min kollega till exempel Anders Kalif och jag, vi har ju grävt vid Döda havet. Vi har ju tillsammans då den svenska Döda havsexpeditionen. Vi har hållit på med den sedan 1995, så det är väldigt lång tid. Och det beror inte på att vi inte blir klara, utan det beror på att vi tar det pö om pö. Det är ett väldigt stort område med mycket eremitbostäder och annat som är utspridda över en kvadratmil, kan man väl säga. Så att där är det ju hela tiden pusselbitar som faller på plats när det ges tid att ta sig till de här områdena.
Men kan du inte berätta om något sånt tillfälle som du nyss berättade om, höll jag på att säga, men liksom ge något exempel på när du verkligen var med där då det hände, så att säga.
Ja, men det är svårt lite sådär, och jag förstår vart det är. Men faktiskt nu, alltså i somras då jag grävde med armenierna i Armenien, det armeniska Stonehenge då grävde vi faktiskt, alltså att gräva såna här stora megaliter som Stonehenge och det här, det gör man i regel inte. Det var väldigt stort, alltså att gräva ut fundamenterna på de här stora stenarna och titta.
Ja, alltså, man tänker sig Stonehenge och så står ni där och bara gräver loss liksom.
Ja, precis. Ja, gräver loss. Alltså,
jo, under kontrollerat.
Men så man hör spadarna klinga mot stenarna.
Ja, varsin sån här bobcat och bara kör på. Nu, fort ska det gå.
Ja, ja. Nej, men du förstår vad jag menar. För såna här monumentala lämningar är ju ganska häftiga som har legat till grund för olika tankar om kunskaper om astronomi och annat. Och titta på det här. Är det verkligen så? Eller kan vi se någonting annat här? Och verkligen få ge sig an de här stora sakerna. Och jag tror också några år tidigare när jag grävde i en djup grotta i Armenien också, där vi hittade då världens äldsta vintillverkning. Och så. Det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Mm. Och där är det ju dubbelt upp, för att det är ju inte bara vinet i sig, utan det är en fantastisk fyndgömma inne i grottan där. Och dessutom de religiösa aspekterna. Vi hittade barngravar runt vintillverkningen och sådär. Så man ser att det är inte vilket vin som helst det där, utan det är förmodligen någon form av den tidens liturgiska vin, alltså religiöst anpassat vin som skulle tillverkas på en plats för att användas i religiösa ritualer. Men ja, sådana saker minns jag väldigt mycket. Och inte minst Döda havet, Petra. Och, eller att stå på botten där i Karibien och Columbus skepp under fötterna. Liksom.
Ja, det är häftigt.
Mm.
Men
om det nu var Columbus skepp.
Det där måste jag klippa. Det är klart att det var Columbus skepp. Vad hette det?
Nej, jag grävde med universitetet i Texas 92. Ja. Det var ju 500-årsjubileet av...
Ja, men det hette väl...
Vilka skeppen menar du?
Ja.
Det hette Santiago de Pablo och La Capitana hette de skeppen. Okay. Det är från Columbus fjärde expedition.
Jaha, okay.
Santa Maria, de här gamla skeppen, de kunde man ju, de förstördes ju. Mm-hmm. De användes ju för att bygga ett hus.
Men återigen då, så har vi blivit sidetracked. Men jag försökte ju det här med den ofrivilliga äventyret. Fast vi kanske var lite avslutade.
Nej, men det var,
jag tycker att det är lite kul det här med flygcertifikatet.
Ja, det var...
Det är kanske inte så mycket äventyr egentligen. Nej. Men bara som lite exempel på hur du har ett mål. Och sen så vägen dit är ju ett äventyr. Men för dig blir det liksom mest bara så här... Men det, för att ta mig dit så av praktiska skäl så måste jag göra detta.
Ja.
Som exempelvis det här.
Ja, och det är ekonomiska skäl också. Ekonomiskt. Att hyra in piloter kostar väldigt mycket. Och skulle vi kunna ha ett flygplan på utgrävningen och gå upp och fota. Och vi är inte nöjda att gå upp igen och så vidare. Nu har ju förändrats det här ju ett tag sedan. Ja, idag kan du göra med drönare. Men anledningen till att vi gjorde med flygplan då, det är att vi hade ju stora planer på att göra en inventering i Taklamakanöknen då, i Xinjiang-provinsen i Kina. Hedins gamla trakter då. Och vi fick ju aldrig någon flygtillstånd. Det var väldigt svårt just det området. För kineserna ville inte att man flyger omkring där.
Jag kan tänka
mig. Nej, just det. Det är ett känsligt område. Ja. Där man också pysslar med olika vapenexperiment. Och annat. Så det blev inget. Men då förstår man varför vi siktar på ett plan. Och det är för att när man gör stora inventeringar över stora ökenområden. Då ligger man ju och flyger kanske 5-6 mil. Och har man ett lätt flygplan som man dessutom kan ta ner och landa i bästa fall på en fornlokal som man ser misstänker från ytan. Då kan man gå ner och göra en utbytsiktning, samla keramik från ytan och så. Så det är därför. Så egentligen finns det ingen ersättning än idag, för man kan inte göra det med drönare. Däremot har ju satellitbilder och sådant utvecklats också. Men det är fortfarande ett problem. Du kan inte hoppa ner och utbesiktiga och kolla keramiken.
Nej, men det är väl ett, jag håller på att fiska efter det namnet i huvudet. Det kallas väl för arkeologi?
Ja, remote sensing brukar man säga på engelska.
Men just att man använder satelliter för att du kan verkligen...
Då använder man infraröd teknik eller
värmekamera. Du kommer liksom ner under ytan i stort sett?
Ja, inte med infraröd, men med värmekamera gör ju den bit. Mm. Och det har vi använt i Etrurien då, en kollega och jag, Yvonne Forsberg. Vi har tittat på en fornlokal i norr om Rom som svenskarna grävt då, sedan 1959. Och det är också ett litet ekonomisk anledning också, att det finns inte riktigt pengar idag för att göra utgrävningar. Det kostar väldigt mycket, så kostar det att magasinera och det kostar att dra igång hela maskineriet. Men med flyg så kunde vi faktiskt också komplettera gammalt material. Vi kunde titta på infrastruktur runt om städerna. Man kan skapa sig bilder uppifrån och vi kan använda olika tekniker. Och där använder vi värmekamera. Och värmekamera då i det här fallet innebär att man kan se saker under ytan. Det är aldrig så tydligt som det är på film eller som det är i ens huvud innan man pysslar med det.
Det krävs träning eller extrem fantasi för att kunna se det där.
Ja, det är en indikation. Mm. Sen måste man alltid gå ner och göra en ytbesiktning personligen sen också. Men det är väldigt fin hjälp, absolut.
En annan grej som jag skrivit ner, det är ju den här balansen mellan, man måste ju vara tålmodig också. Ha tålamod på en utgrävning samtidigt som man bara... Man måste ju ha en del av sig som bara vill riv upp det här nu. Samtidigt som man måste pensla sig fram. Ja, är inte det frustrerande?
Nej, men det där är myt bara. Du ser, jag har inget tålamod. Fråga min flickvän Virginia. Hon vet att jag kan gå baloba som jag ska hacka en lök eller något sånt. Jag har absolut inget tålamod. Så att, det är inte så mycket tålamod.
Okay.
Speciellt inte i Mellanöstern. Man sitter väldigt sällan med pensel. Och det beror på att det är så tjocka kulturlager. Man går fram med stora hackan, stora spaden. Det finns ingen anledning att sitta och pensla i ett förstörelselager där ett hus eller en mur har kollapsat.
För då gräver man loss.
Ja, du kommer kasta pengarna i sjön då. Mm. Det är viktigt att du drar ner tempot när du kommer ner till ett lager, ett golvlager eller något organiskt lager där du kan få ut värdefull information. Men raslagerna, de dokumenterar man, ja visst, men man ska inte sitta och med penseln där, eller med skärsliv.
Men skulle någonting gå förlorat om allting var på bekvämt pendlingsavstånd? Går det inte igång på det här? Nu ska du bo i 3 månader i ett beduintält i Petra?
Nej, det är nog inget primärt så. Jag skulle nog önska att det inte var så. Jag är väldigt glad att ha gått igenom sådana där saker, men det är absolut inget, det är bara jobbigt. Mm. Och det är andra saker också. Många kanske tycker att det var exotiskt att komma iväg. Men det är de här små sakerna som man aldrig tänker på. Myggorna i djungeln eller flugorna i öknen. Det är såna här oerhört jobbiga scenarier. Liksom. Jag vet en utgrävning som var in till den som Anders har vid Döda havet. De hade ju så mycket flugor att de fick ställa in. Det var så mycket flugor att han som tecknade såg inte pappret för alla flugor. Ja, du vet. Så det finns alltid sådana saker och man kan bli sjuk och som första året i Petra, då fick ju alla, hamnade ju alla ner på sjukhus med dropp till exempel. Och han var ju jätteglad, han som hade den här kliniken, för att känna ju storkovan där och alla låg med dropp och så sa han, ja, ni ska veta att jag kan ta hand om er jättebra, för jag har tagit hand om arkeologer förr. Och det hade han då. Och då hade han ju tagit hand om Indiana Jones. Därför att när de spelade in vad heter den här tredje filmen då, med Graalen där.
Just det.
Så var han faktiskt Harrison Fords privata läkare på plats. Så, ja, men
då vilar man i trygga händer.
Ja, men som sagt, det är jobbigt. Så att, men givetvis så är det så. Det är ett resultat av att när man ger sig iväg till exotiska platser långt ifrån bebyggelse och annat, då blir det en naturlig följd av det. Att man måste lösa det på olika sätt med läger, liv och så.
Men du måste ju, har det bara blivit att du har varit tvungen att lära dig Eller har du så att säga även utbildat dig och har, finner du även ett intresse av att vara liksom fysiskt förberedd på ändå olika utsträckning och beroende på vem man frågar, men strapatser liksom. Mm. Alltifrån egen säkerhet, som sagt, du har sagt berättat om att du jobbat uppe med glaciärer och sådär. Mm. Glaciärer och så. Har du ett, när du är ledig så att säga, klättrar du, åker du skidor?
Nej.
Och vandrar, springer?
Nej. Inget sånt. Utan,
du gräver i form.
Ja, så när jag gör de här sakerna så gör jag det kanske inte så där professionellt och erfaret, utan jag lär mig under vägen då. Mm. Som med dykning, i och för sig måste man ju ha certifikat så det har man ju, men annars är det skidåkning. Jag är ingen speciellt duktig skidåkare, men nu senast i Uralbergen till exempel så handlar det ju inte om att skida, utan det handlar om att ta sig fram i djup snö, och då är skidor ett element. Sen givetvis måste man ju vara seg, men det blir man ju per automatik. När man hamnar på ett uppdrag så är det ju jätteviktigt att, alltså det som befinner sig i mitt huvud hela tiden, det är ju det att man måste lösa det här. Mm. Det är jättespännande, det är helt fantastiskt, och då blir allt annat...
Det tänker man inte
på. Nej, det blir problemfritt. Mm. Så är det. Och likadant i öknen, det krävs, det är väl mer uthållighet, att psyket är viktigt. Mm. Också att leva länge i öknen, eller om det tar sig fram genom en skog med djup snö, så är det så att har man bara målet fräscht i huvudet och är väldigt intresserad av det man gör, så löser sig allt.
Nu har du ju pratat om djup snö och Uralbergen, och då tycker jag att vi kan passa in lite på någonting som antagligen har ganska bra intresse hos mina vanliga lyssnare. Just den här grejen som du var iväg på senast då. Tillsammans med din kollega för...
Ja, Andreas Liljegren, ja, och jag, vi kom hem för 2 veckor sedan, ja, från Uralbergen.
Djatlovpasset,
och det har ju egentligen inget så mycket med arkeologi att göra, men för mig kändes det så där att i och med att man pysslar med arkeologi så kändes det som att det är ju ett väldigt långt mysterium där då, som har pågått i 60 år, och nu har äntligen då i Ryssland så har man släppt upp den här utredningen då, öppnat upp den för allmänheten kan man väl säga.
Kort beskrivning, om man inte vet vad, känner till Dyatlov.
Ja, om man har öppnat den här utredningen för den här mystiska händelsen som hände 59, när då 9 skidåkare dog mystiskt i Uralberg.
Ganska unga.
Ja, mellan 20 och 25, förutom en av dem då som var 30, han dog på sin 38:e årsdag. Mm. Och det här har ju varit ett problem då, därför att många har ju hävdat att det var militären som var inblandad, eftersom det var mystiska skador på kropparna. Radioaktiva kläder, många saknade, ja, man hade stora tryckskador i skelettet, skallskador, vissa saknade ögon, en saknade tunga och sånt här, men det går att förklara på olika sätt. Men det som har varit det stora mysteriet är att de skar sig ut ur tältet på natten och sprang ut i underkläderna, trots att de var oerhört professionella kampare och skidåkare.
De var erfarna?
Ja, de var de bästa som fanns i Ryssland på den tiden. De var ute efter att skaffa sig en nivå 3 i skidåkning då. De skulle varit ute i 16-17 dagar och skida 30 mil i de mest svåraste tillgängliga områden. Mm. Så att det mystiska är att de skars ut ur tältet och lämnade tältet helt enkelt och dog på olika bizarra sätt. Så att, ja.
Och ni begav er dit för att...
Jag bor i tältet och på samma plats, samma tid på året och i samma med 60 års, ja, jag ska ju inte säga jubileet.
Nej,
man säger årsdagen, ja, säger man. Ja, just det.
Var inte så mycket firande.
Nej, verkligen inte.
Vad kan du berätta om detta då?
Ja, det är lite så, alltså, ur ett arkeologiskt perspektiv så är det ju intressant, för att man kan titta lite närmare på lämningar från bilder, från sånt som man vet från beskrivningar, försöka återskapa lite händelserna utifrån de materiella lämningar som fanns.
Ni hade liksom koordinater så ni visste vad tältet var.
Ja, just det. Så att det tog ju några dagars skidåkande genom dalgångarna till det här passet då.
I frostiga minusgrader?
Ja, frostiga, ja. Minus 43 var den lägsta temperaturen vi hade. Så det här, ja, ställde ju stora krav på Andreas och mig. Men som sagt, vi drevs av den här kraften av att verkligen komma fram till passet och att försöka förstå och uppleva vad de här ungdomarna gick igenom.
Mm.
Och det tror jag är det bästa. Precis som arkeologin, att man är i fält och är på plats. Nu är det lite svårare med arkeologi, för det är mycket större tidsrymder det handlar om. Men det är jätteviktigt att man kommer till en plats, att man förstår regionens klimat, mikroklimat, känner på omgivningarna. Det kan vara så små saker som att, ja, till exempel att jag vet att när det gäller Diatlopasset så undrar man hur kunde de bryta så stora grenar i de förhållanden som var när de höll på att frysa ihjäl då. Men det är ju så att när det är så himla kallt ute så behövs knappt någon kraft för att bryta grenar. Så länge du har känsla kvar i händerna, även om du inte har det, så snabbt säger du, så går grenarna av kylan. Så det var bara en detalj, men
bra ett exempel på det. Ja. Mm. Men som sagt, det här är ju för dig då, så är det i allra högsta grad ett, det är inget avslutat kapitel, utan det är ett arbete som pågår, så därför så har du kanske ingen möjlighet att breda ut dig allt för mycket i detta avsnitt, så att säga.
Nej.
Antar jag.
Nej, lite sådär. Förhoppningsvis ska vi göra någonting större av det här nu. Just det. Och det är planen på det. Och så får vi se också vad ryssarna säger och så. De är har varit väldigt på från Ryssland. Jag tror inte det är någon tidning i Ryssland som inte har tagit upp vår expedition då, för att det beror inte på att den är bättre än någonting annat, men just att vi gjorde det på årsdagen, att vi är utlänningar och intresserar oss för det här. Och att vår resa sammanföll faktiskt, men när vi packade upp tältet och åkte hem så sammanföll det med att man öppnade upp utredningen. Det har ingenting med vår expedition att göra, det bara sammanföll sig förmodligen då med, sammanföll med förmodligen med det här 60-årsdagen. Mm.
Så,
spännande.
Ja, exakt. Om man vill hålla koll på vad som händer i detta då kan man gå in på din hemsida då, arkdoc.se.
Ja, arcdoc.se. Där har jag en blogg, jag brukar uppdatera med grävningar och sånt vi håller på med och så. Men där finns också en speciell sektion med Diatlopasset då, med den teori som vi har.
För det var ju så jag fick korn på dig, var att jag satt och lyssnade på just Vetenskapsradion, BD1, och då pratade de med dig när ni var där, tror jag.
Ja, det var ju meningen att Vetenskapsradion Historia skulle ringa upp till vårt tält via satellittelefon på natten, men de kom aldrig fram. Det var ju så jävla kallt också, jag kommer ihåg vi låg i såsäkerna.
Hoppas de inte ringer.
Ja. Nej, men vi var ju tvungna att gå ut och ha fri täckning uppåt. Mm. Och så att gå ut utanför tältet, minus 43, 7-8 sekundmeter, det är fruktansvärt. Så att det var ett problem. Men vi hade två satellittelefoner, en som var lite starkare. Och vi använde den, men det gick ändå inte att komma fram. Så att vi spelade in det och sen så kändes det ändå. Så att det blev ju lyckat i alla fall. Ja, kunde inte säga så mycket. Det är svårt att prata när man är så kall då. Men det blir ändå en rapport från tältet. För det var ändå den natten mellan den 1 och 2 februari som var grejen 1959.
Otroligt spännande. Och som sagt, så det kommer att komma upp mer info och mer om detta framöver då. Så att vi väntar med spänd förväntan.
Ja, vad kul, vad kul. Mm. Och jag pysslade lite med Ararat och sådär tidigare. Det är väl kanske också för lyssnare som är intresserade av lite kallare breddgrader så.
Turkiets högsta berg.
Ja, det är det. Just det. Det ligger precis på gränsen då, mellan Armenien och Turkiet.
Också politiskt känsligt.
Ja,
antar jag. Det är väl hela området där det är politiskt känsligt.
Allt.
Ja.
Det är det ju, för att det här är ju Armeniernas heliga berg och det hamnar ju på andra sidan då efter med de uppgörelser som skedde med ryssarna.
Mm.
Men det är en väldigt intressant historia, därför det finns mycket lämningar som då kan knytas till Noas ark och det här. Och när man pysslar med arkeologi så ska man ju givetvis inte pyssla med Noas ark. Men något som jag har lärt mig med åren, det är ju det att det är ju inte Noas ark som man letar efter, utan det är ju så att alla de här gamla religiösa orterna har lämnat efter sig folk som har trott på de här idéerna. Det var det väldigt viktigt för dem. Och då är det så att det finns på sluttningarna där ett förlorat kloster som vi förlorade i ja, ganska sen tid då. Så jag har ägnat mycket tid på att försöka lokalisera det här. Och
Kloster vet man att man inte har funnits.
Ja, det vet man. Mm. Så att det har varit intressant. Och det också går kanske lite att jämföra med Uralbergen här. För det är ju väldigt extrema temperaturer på Ararat. Det är ett jobbigt berg att bestiga. Det är ett av världens största berg. Det är inte högsta, men det är störst. Mm. Det är väldigt stor massa. Mm. Det vill säga, det är jobbiga sluttningar. Som gör att man får gå länge innan man når toppen. Många känner säkert igen det. Och sen är det problemet att det är ganska blöta sluttningar många gånger. Med risk för regn och storm.
Det är så att man sjunker djupt och det är jordskred.
Ja, och man kan bli blöt. Man får inte bli blöt på vägen upp. För då kan du ju avbryta med en gång. Så, och det är inte så långt område mellan den regionen. Det är inte så stor höjdskillnad mellan den regionen där du kan bli blöt och där du... Det kan bli minus 25 och blåst. Mm. Så på så sätt är det svårt med Ararat och de stormvindar som är. Men det har också bevarat myterna och traditionerna givetvis. För kurderna, för armenierna, många, så är ju Noah en allra högsta grad levande lämning. Alltså inte Noah själv, men arken då. Mm. Och den tänker man sig fortfarande ligger infryst i glaciären där uppe. Det är väldigt spännande ändå. Mm. Och där ska du ju aldrig, får ju inte komma på tanken och prata om det här som någon galen idé. Utan det här är ju allra högsta graden realitet. Mm. Så jag tycker det är jättespännande, arken där, och men framförallt de senare traditionerna. Vad tänkte man sig för 2000 år sedan? Om vad som fanns där uppe.
För det var gammalt redan då. Så
ja, och vad reste man för lämningar och vad kan vi hitta? Mm. Och hur kan vi förstå traditionerna om Noah? Mm. Och dit hör ju till exempel den här grottan med vintillverkning vi hittade. Det har ju ingenting med Noah att göra, men det är ju intressant i alla fall. Därför att Noah odlade den första vingården och det var ju bara stenkast därifrån. Det visar att folk var medvetna om platsen och dess betydelse.
Hur... Vi har ju redan pratat lite grann om arkeologi och politik. Hur tänker arkeologen Rickard på samtiden?
Den här samtiden?
Ja, precis. En samtid. Nej, men vår samtid. Och jag tänkte bara som så här accelererande förändringar nu av klimat och samhälle.
Ja, det där är stort bekymmer för mig, kan jag säga. Jag tycker det var det skönaste jag varit med om på länge i Uralbergen. Att bara koppla av nyheterna. Jag tycker det. För att det stör mig väldigt mycket, världshändelserna. Och inte minst om man har jobbat då 30 år i Mellanöstern och ser hur politik och pengar styr och förstör områden. Så var det skönt att koppla ifrån det. Lite roligt det där med en analogi till Sovjetunionen 59, att många av de här skidåkarna, de var hängivna kommunister och så, var med i olika organisationer, men det var väldigt viktigt. Vi ser ju tydligt från deras dagböcker och så, andra beskrivningar från samtiden, att man tyckte det var skönt att komma iväg ut och skidåka. Mm. Slippa diskutera, kanske vara en del av det politiska dramat. I olika ideologier.
Den tidens sociala medier.
Det var en kamp mot en fiende ute i naturen som man kunde ta på. Ja. Det var inga mystiska fiender eller olika ideologier. Utan det var man själv mot naturen. Och jag tror att det är mycket viktigt för oss att förstå idag. För det har ju varit, om man nu ska prata i relation kanske till poddämnet och sådär. Och det är ditt ämne så här, så tror jag att när du frågar om samtiden så tror jag att vi kommer se en allt mer ökande... Vi ser bara de senaste 5 åren hur det har ökat naturturismen. Skidor, butikerna som säljer campingutrustningar och säljer som aldrig förr. Va? Vad beror det här på? Ja, men det är... Man vill komma ut. Man vill liksom lite känna att man är nära naturen som... I kontrast emot vardagen med allt mer upphåsad stämning, med problem hit och dit, med oliktänkande och krig vid horisonten och sådär. Så att jag tror att det är väldigt tidstypiskt. Så att det är väl nog det största jag tycker man kan ta med sig för samtiden, med tanke på...
Man vill tillbaka till någon slags tillstånd där man förstår, som man förstår.
Ja, här, där liksom... du själv har saken i egna händer. Ja. Mm. 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 Och... Sen är en bidragande orsak är ju naturligtvis naturligtvis också att resandet har blivit mer komplicerat, har blivit mer krigshärdar, oron för terrorism och annat gör att mycket av, vi har ju så fantastiska platser norröver i Sverige som gör att många kanske väljer det istället då. Mm. Så naturligtvis det är en bidragande orsak också.
Och sen så den här kopplingen mellan natur och kultur rent historiskt.
Ja, vad spännande.
Är ju också intressant.
Ja,
och
ja.
Nu precis när vi närmar oss typ slutet av inspelningen också, då är det perfekt att bara droppa ett sånt här litet ämne.
Naturkultur,
ja. Ja, precis.
Ja, det.
För just nu så är det väl, ja, urbaniseringen har ju aldrig varit, den accelererar ju bara.
Ja, det går fort.
Och det är väl fler människor som bor i städer nu än som bor i landsbygden, tror jag, rent globalt då.
Ja, men det kommer nog. Ja, just det.
Tror du att det kommer att ändras?
Jag vet inte. Jag funderade själv över de här sakerna för 15-20 år sedan. Jag tänkte att nu med kommande internet och de som kan jobba hemifrån behöver inte bo i städerna och så vidare. Nu börjar man väl ana lite det där. Jag har ju själv tidigare bott i Stockholm så men flyttat ut på Östgötaslätten för att det funkar för mig. Jag behöver inte sitta i bilköer. Jag har ett sånt jobb där jag kan jobba hemifrån då. Så att det är väl någonting som är kanske typiskt så då.
Mm.
Men annars, naturkultur, när du sa det först, då tänkte jag på något helt annat. Och det...
Inte förlaget då?
nej, just det. Nej, jag tänkte inte på det. Jag tänkte på det här spännande, dramatiska mötet mellan natur och kultur. För jag tänkte på alla år i Petra. De gamla nabateerna, det gamla arabiska folket som formade den här klippstaden då. De hade ju en fantastisk känsla för kopplingar mellan natur och kultur.
Mm.
Det är så att när de högg ut ett tempel ur en klippa till exempel, då ville man behålla klippans form. För klippan var ju ett uttryck av Gud. Liksom. Det var ju Gud som hade format
det. Man var lite sabba det.
Nej, men samtidigt så ville ju göra ett avtryck i det här då, om du var regent eller hade möjlighet att kunna göra det. Så då gjorde man det i klippan. Men det var lika viktigt att behålla klippformationen och så skulle nästan kulturen komma fram ur klippan. Och det här, ja, och likadant när man byggde trappor i Petra så byggde man trappor. Men om det inte behövdes några trappor, om det gick att gå på hällarna en bit, då lät man det vara. Så det är hela tiden natur, kultur. Mm. Jättespännande.
Ja.
Och det blir fel många gånger idag, för idag när man ska restaurera den gamla raserade templet, då blir det nästan 100% kultur, för man fyller i med cement och raka hörn där det absolut inte skulle vara det.
Mm. Och någonting annat som så här, det är kanske inte någonting som du har koll på, men det här med hur äventyr och äventyrare har påverkat mänskligheten liksom.
Ja, det är ju jätteviktigt, för det är ju de här, alltså att man med livet eller med lekamen som insats många gånger tar ut svängarna och provar nya vägar. Är ju jätteviktigt. Ja.
Och det är alltid från gamla korsfarare till handelsresande till upptäcktsresande. Det har ju alltid varit någon slags suget efter en nyfikenhet och även liksom en längtan efter spänning.
Ja, och att man är inte rädd att misslyckas också är jätteviktigt, för att det får inte vara nedslående på något sätt om det inte skulle funka. Min tes är väl ändå sådär att jag tror att vi pratade om det tidigare, att det riktiga äventyret är söker upp dig. Det är inte tvärtom. Det är inte så att nu ska jag ut på ett äventyr, utan det där bestämmer äventyret.
Mm.
Det är åt andra håll.
Det är väl verkligen någonting som har summerat ditt arbete so far.
Ja, och ibland blir det inga äventyr även om man tror att det skulle bli det. Det blev ganska dramatiskt och inga frågor, även om visst det kan vara speciella förhållanden, men de riktiga äventyren i mitt fall, de har knackat på dörren. Det är inte jag som har klivit in där. Det är så.
Vad finns det kvar för dig så att säga? Har du någon Moby Dick liksom? Har du någon sån här hit vill jag återvända? Eller hit har jag inte varit, men hit vill jag här vill jag sätta ner spaden liksom?
Ja, det finns lite olika saker givetvis, och det är mycket, framförallt där jag har jobbat de senaste åren, mycket, både med guidningar och med utgrävningar, är ju södra Kaukasus, det som är Georgien, Armenien, Azerbaijan, östra Turkiet kan man säga. Väldigt intressanta områden.
Det är mycket som har hänt där.
Ja, det är verkligen så. Och där har du liksom mycket, Noa ligger ju där som svar på så sätt. Om du tänker de stora högkulturerna då, som låg i Mesopotamien då, mellan Eufrat och Tigris i dagens Irak. Ja, där, alltså vattnet var ju den drivande kraften. Utan vatten, inga odlingar, ingen ekonomi. Så egentligen är det här det är inga rika trakter. Det blir rikt när du börjar odla det, när du kan sätta igång människor att odla. Men de verkligt rika trakterna, där du har rika naturprodukter, det är ju gruvområden och annat som ligger i norr. Där man började tämja hästar och annat från Centralasien. Man kunde utveckla handelsvägar, transporter, man kunde gruvor. Det var bördigt jämnt året om. Och det här visste man ju, det var därför man kopplade liksom livets skapelse om Noa. Han kom ju från norr liksom. Man kopplade till Urarti, eller Urartu-bergen då i norr. Så de här platserna tror jag för min del kommer hända väldigt mycket med. Jag vill gärna sjunka ner ännu mer i de platserna. Och inte minst hitta det här förlorade klostret. Finns det kloster till? Jag kan inte säga det här nu. Men det finns ett annat som jag upptäckt på en satellitbild i alla fall. Det skulle jag vilja titta närmare på också. Och det är ruinerna då av en plats som jag är mycket intresserad av. Där det ska finnas speciella saker. Så paradoxalt nog så är det så att äventyrens förbi, tid är inte förbi för att vi har massa teknikaliteter. Utan snarare tvärtom.
Det är nu du börjar.
Ja, det är nu du börjar. Ja, precis.
Ja, jag vet inte. Det är väl kanske nästan lika bra att knyta av där nästan.
Ja, det tror jag.
Studietiden börjar nog sig slut. Och
hunden som sagt, börjar bli rastlös.
Ja, precis. Jag har snurrat runt flera varv här och snackat. Och vad heter, och det är en cliffhanger av Guds nåde du lämnar oss med där också.
Mm.
Men det här är projekt, det här är dina kommande 2-3 år någonting.
Vet inte, det är det väl kanske. Mm. Det är ju en sak att mycket av det här vi har pratat om är ju konfliktzoner idag. Mm. Så därför är det väldigt svårt att säga när man kan göra något av det.
Mm.
Så sanningen är väl den att man måste åka in i en konfliktzon.
Mm.
Och då är det precis som det var förr med de stora upptäckterna. Det var oftast gamla militärer som blev arkeologer för att de befann sig i krigszoner. Mm. Så att det är nog ingen genväg, utan det är bara åka. Så att det är inte bara så att det är glaciärer och annat som sätter stopp, utan det kan ju vara annat.
Och har man tur så kan man avsluta dagen där med att avnjuta en limoncello gjord på läkarsprit.
Ja, så är det.
Mm. Tack så jättemycket. Vad kul att du tog dig tid.
Tack så jättemycket själv för att du... Tyckte det var värt att
precis. Jag hoppas att lyssnarna tyckte det också. Men det tror jag nog.
Mm.
Men lycka till.
Tack så mycket. Ja, tack.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.